Vi kör Aston Martins instegsmodell Vantage, den elhybridssmygande samurajen Lexus ES och den vrålande, bensindoftande och helt vettlösa oxen Lamborghini Urus. Välkomna till Bilägares podcast. Hej och välkommen, Tommy Wahlström heter jag, till vardags redaktionschef på Bilägare. Just idag utsänd till Tannishus i Danmark för att vara med på det årliga Tannistestet i egenskap av medlem i årets biljuryn. Och vid min sida har jag två stycken hjälpredor. Fredrik Dietz Wikström, välkommen.
Tack, tack.
Hej.
Reporter på Bilägare och assistent på det här evenemanget.
Här för att göra massa konsumentjournalistik om bilar som Aston Martin Vantage och Lamborghini Urus.
Jag vet inte riktigt vad vi brukar göra, men man måste börja någonstans. Du har ju varit här förut, berätta lite om evenemanget.
Åh, det är ett fantastiskt evenemang. Det är alltså årets biljuryn som arrangerar. Så här samlar vi ihop alla, eller många av kandidaterna som slåss om titeln årets bil. Och så provar vi dem utav bara under ett par dagar för att röra ut vilka som ligger bäst till.
Och jag har inte bara en assistent utan jag har två assistenter. Anders Helgesson, reporter på Bilägare, har också fått följa med. Välkommen.
Tack så mycket.
Så här, första intrycket bara, vad känner du?
Ja, men det här är ju jättespännande och jättekul. Det är ju, jag klev in här, eller rullade in, och vi körde ju faktiskt hit idag. Och kunde konstatera att det är som en hybridsparkering här. Fast med väldigt, väldigt konstiga bilar. Det är bilar precis överallt. Det är fantastiskt. Mm.
Och vi har ju nu kört igång idag med att prova de här bilarna. Och ja, vi ska säga det också, att den här Tannisveckan, den är ju då som Almedalen är för politiker, eller Cannes är för filmskapare, eller Kiviks marknad är för de som besöker Kiviks marknad. Det är ett väldigt event som lockar många och är spännande, och det händer saker varje dag. Så därför ska vi faktiskt göra en podd varje dag, är min tanke. Och dela med oss av all det här som vi upplever här.
Ja, och vi kan väl säga, om man hör något konstigt brus i bakgrunden, så upplever vi nu stormen
Knut.
Knut.
Det är Knut som knackar på dörren. Eller ja, i alla fall visslar utanför den.
Vi kan väl säga att det är 30 nya bilmodeller här på plats, va?
Ja, och det blir en himla massa folk så småningom här. 22 jurymedlemmar, och med assistenter och fotografer var det över 50 journalister, alltså, som kommer att springa runt här.
Från typ 15-20 länder.
Ja, mycket folk blir det, många bilar blir det, och vi ska försöka berätta om så många som vi hinner. Så nu kör vi igång direkt med tre stycken som vi har kört idag.
Viktigaste bilarna först.
Ja, precis.
Ja, jag tänkte nog att de här kanske blir mest slagsmål om sen, så att det är lika bra att vi börjar med dem.
Och dyrast först.
Först på min lista står Aston Martin Vantage. Anders, berätta, vad är det här för något?
Ja, men det är väl instegsmodellen i Aston Martin-familjen nu när Signet, den här lilla IQ-baserade saken, har försvunnit sedan många, många år. Så att där är porten in till Aston Martin-familjen, och det blir aluminiumbygge det här, gissar jag. Nu är det killgissning högsta nivån. Men man har ju plockat in saker från Mercedes i den här bilen.
Ja, motorn är ju då plockad från AMG. En härligt livfull V8, Fredrik.
4 liter dubbelturbo, 510 hästkrafter. Som sagt, inte kanske den vanliga bilägarebilen, men jäklar vad det går.
Och det här är en ganska liten tvåsitsbil, kan vi säga. Jag vet inte hur mycket aluminium man har använt, men vikten stannade på 1,5 ton i alla fall. Så att den är ju ganska...
Jag tror att hela bilen är aluminium. Ja. Det brukar de bygga dem i.
Bra sprutt på den, 0-100 på 3,6 sekunder. Men vad tyckte ni då? Anders, vad tyckte du?
Ja, men vi kan, får jag hålla om koll lite vid motorn?
Absolut.
För det är en ganska central del när man köper en sån här njutningsbil som det här ändå är frågan om. Gran Turismo och sådär. Det är ju då Mercedes-motor. Man har inte så jättemycket effekt ur det för att vara just den här motorn. Det är ju Mercedes 4 liters variant med dubbelturbo, som Fredrik sa.
Inte så mycket effekt.
Nej, de här kan ju plocka ut. De är ju bra bit över 600 hästkrafter nu om de vill. Men den här är då
bara
510 hästkrafter. Och, nu har jag fuskat här, inte så mycket vridmoment. Bara 675 newtonmeter. Men det som jag tycker var stora sensationen, det är att den låter inte som en AMG. För trots att den är rakt av Mercedes, så det är någonting som saknas. Det är inte den här härliga AMG-punchen. Det är inte den här härliga Aston Martin liksom spröda, krispiga tonerna som har kommit från 12-erna fortfarande gör. Utan det är någonting annat. Men själva bilen, det är ju riktig sportbil när man sätter sig. Det är låg, det sluts runt den, liksom kupén, svart innertak, så det blir väldigt körorienterat. Men
den har fyrkantig ratt, är inte det fånigt?
Precis,
är inte det jättefånigt?
Det är jättekonstigt. Det är liksom Austin Allegro och hälsar. Var fick ni den ifrån? Liksom Aston.
Men jäklar, man greppar den här ratten och rör den. Fan vad bilen svänger. Den reagerar sydvass styrning, får man säga.
Ja, den är riktigt. Man märker att de har jobbat med vikt där. Att den inte är speciellt tung, för den är ju fantastisk. Jag vet, Tommy, du delar inte riktigt den
här. Jo, men, ja, men fast jag hade ju förväntat mig jättemycket av den här. Jag tänkte, åh vad roligt. Och jag tyckte inte den var så kul. Jag tyckte inte... Den känns ju väldigt orolig om man kör på vägarna här som är ganska dåliga.
Ja, sådär, är dåliga.
Det är svårt att hålla kurs och den far lite som den vill, tycker jag.
Den trivs så mycket bättre på en riktigt slät och fin väg. Trots att vi har ställbara dämpare den här, så, och körde de i mjukt läge för att det är så mycket tjälskottskador och vägarna är dåliga. Lite, det är så här att det börjar bli skördetid och sånt, så att bönderna har ju varit upp och haft lera på vägarna. Så det blir lite slinkigt helt enkelt om man inte är försiktig.
Nej, men och det tänkte jag på, och så tyckte jag också att det är rätt billig känsla inuti den. De här knapparna på ratten, liksom, det är ju inte kassaskåpskänsla direkt när du trycker på dem.
Men är inte det liksom lite Aston Martins grej? De har alltid varit lite rappliga. Liksom. Det är inte den här dunderkvaliteten. Men nu börjar jag fundera på den här startknappen som hette Emotion någonting tidigare. Är det verkligen glas i den? Det känns ju jätteplastig. Förut var det, tryckte man in hela nyckeln som var glasskonad eller kristall. Var det. Så kände man som en supersolid känsla. Det var inte alltid tändningslåset funkar. Utan... Ni skrattar. Jag vet, jag satt i någon en Rapid. Den hade gått 25 mil. Den vägrade att starta. Signalfel i nyckeln. Fantastiskt. 2 miljoner. På tal om pris, vad kostar den här, Fredrik?
Ja, ligger den på 1,5 miljon?
Ja, 1,37 i England. Sen vet jag inte vad pundet står i nu och vad det nu blir och sådär. Men,
ja, det känns ju konstigt att man ska säga att den känns billig, en bil för 1,5 miljon.
Jag har ingen erfarenhet av sådana här bilar. Det är ju bara jag känner rakt av.
Men det är lite så här att när man på, liksom från första man ser bilen först, då ser den ju väldigt läcker ut. Dels utsidan.
Ja, den är jättesnygg, måste ju
och insidan också, tycker jag. Men när man börjar titta närmare på detaljerna, det är då kanske man blir lite besviken. Ja, men man ska ser... det inte vara lite mer solitt?
Jag såg ni satt, stod och grävde liksom bagageutrymmet och fällde upp mattorna och sånt där och tittade.
Ja, dels inklädnaden och bagageutrymmet höll på att lossna och mått liksom... limmet liksom drogs ut. Ja, det var så lite taffligt ut.
Jag ska säga att den här bilen har gått under 500 mil också, så att lyssnarna vet det.
Det var inte slutkört liksom, nej.
Nej, inte direkt egentligen. Ja, men det kändes lite så. Men i fotbrunnen där vid pedalerna, det är en automatlåda som är bara gas och broms, så saknas det ju liksom klädsel. Där var ju liksom tydliga nitar som egentligen skulle fästa saker mot. Så här, det ser jättekonstigt ut. Men nu, detaljgranskar man kanske inte en bil så egentligen. Men för de här pengarna så borde det väl ändå vara lite bättre.
Och flera såna här sexkantsskruvar, eller vad säger man? Som sitter här och var i kupén. Kändes kanske inte Aston Martin, vad man hade förväntat sig i alla fall.
Nej, och sen... infotainmentsystemet, det är ju Mercedes, men förra generationens Mercedes är lite daterat också. Mercedes är ju inget fel på det varumärket på något sätt, men det känns lite lustigt att handbromsspaken är rakt av Mercedes, blinker som rakt av Mercedes. Men
rattknapparna som jag hakade upp på, är det också Mercedes eller?
Nej, de är unika.
Ja.
Och där vill jag göra en liten eloge, för att de påminner väldigt mycket om det man ser en Volvo. Det kanske flera av lyssnarna som har referens på en modern Volvo ratt ser ut. Ser ungefär likadant ut. Och i XC90 så är de höglandspolerade, samma som de är i Aston Martin här. Och det är ju jättebra, för då får man liksom inte några sån här friktionsskador med åren, att det blir blankt, va? Som vi har på V60, som är då alldeles så här sträv yta. Den kommer bli blank och ful. Så där har de i alla fall jobbat, alltså. Blankt som det ska vara.
I pluskolumnen.
Jag tyckte det kändes billigt. Är det här årets bil, Fredrik?
Alltså bra bagageutrymme också i pluskolumnen.
Jag vill ytterligare på pluskolumnen, det här lilla reglaget rheostat som sköter instrumentbelysningen. supersolitt i metall. Aldrig sett någonting som är så välarbetat.
Härligt att man har fått till den känslan någonstans. Är det årets bil, Fredrik? Ja eller nej?
Ja.
Nej, det... Ja eller nej?
Ah, om du pressar mig så får jag nog säga nej.
Ja. Anders, årets bil, ja eller nej?
Ja, för vissa är det det. Men för... Nej, herregud, nej. Absolut inte.
Och Tommy säger också nej, Aston Martin för Vantage är inte årets bil.
För de 13 svenskar som köper den kanske så är det väl årets bil.
Jag tror det är fler än 13.
Tror du
det? Ja, absolut. En gammal 30. Sån är rätt så bra.
En storkäljare. Kanske skulle ha haft en sån i långt där stallet.
Jag säger inte nej.
Nej. Vi går till nästa bil på vår lista. Lexus ES 300H. Vad är det här för något, Fredrik?
Ja, vad är det för någonting? Vad har vi för storlek på den här bilen? Kanske Anders vet bättre. Det är en japansk mellanklassare, eller kanske lite större än så till och med.
Om man gräver liksom ordentligt den där, så får man väl någon form av ny Camry under där. Alltså den Camryn som finns i USA. Det är det den bygger på. Den har, det jag kommer ihåg vad modellplattformen heter, T-någonting. Men den är ju ganska stor, så jag skulle ju säga att den här modellen ersätter ju GS. Och GS tror jag vi både alla här säger är en konkurrent till Mercedes E-klass, BMW 5-serie, Volvo S90. Så det här är ju en E-klass.
En ganska stor femsitsig sedan. Inte så riktigt så utspacad i designen som jag tycker jag sett andra Lexus.
Nej, lite mer återhållsam.
Lite mer tillbakadragen.
Framförallt inredningen har de inte dragit. För de har ju, varje gång Lexus har kommit med en ny inredning ut som LS,
så har man lagt till en hylla någonstans.
Ja, men man har skruvat ett hack till. Men den här är redan så skruvat. Så att det, ja, jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker den är jättetuff.
Vi ska prata mycket om den här bilden. Men vi måste börja med den här pekplattan. Vad tycker ni om den?
Jag tycker den är fantastisk. Den är liksom inte förstår.
Ja, men kan vi berätta vad det är för någonting då?
Alla klagar.
Jo. Det är en slags touchplatta som på en bärbar dator ungefär.
Ja, med någon slags feedback. Så nu när man trycker på sån där haptisk feedback som det är på pekskärmarna på Audi A8, A6 numera. Mm. Det har man ju fått i den här plattan också på Lexus.
Ja, det har man haft ganska länge.
Ja, okay.
Man har haft någon minsta generation tillbaks i det här systemet då. Och det som är så roligt med det är att den här haptiska feedbacken, den fungerar bara när du kommer till ett menyval. Så att den dörrar till att ja, nu kan du välja någonting. Mm. Och sen då får man titta på den här skärmen som inte är pekskärm. Och så kan man klicka och då får man återigen en återkoppling. Men det som man missar med det här är att om man sitter med bilen, särskilt vi som skriver bilar och byter bilar ofta. Om man sitter i den här bilen över tid så lär man sig de här menyerna, var de sitter och var de är. Så då bara drar man fingret på att den ska titta, utan man får bara räkna klicken.
Men det är en inlärningskurva kan man säga.
Ja, och den är ganska lång.
Det är liksom så här Garmisch-Partenkirchen.
Men du ska säga att alla hatar det här systemet. För jag har inte hört någon, det är bara jag som är dum nog som tycker att det är rätt roligt.
Men jag såg att de hade, alltså, klimatanläggningen var faktiskt en vanlig så här upp- och neråt Filifjonk.
Ja.
Fysiskt reglage.
Fantastiskt. Och det har ju då gått, de har ju backat från touch-funktionerna som man hade tidigare.
Men varför har de en hastighetsmätare som flyttar sig med hjälp av en motor och glider över panelen?
Otroligt häftigt.
Ja, men det där är ju LFA, alltså den här ultra-supersportbilen som kom för massa år sedan. Det var ju den som hade det från början. Och då var ju argumentet att varför har ni då en digital varvräknare på den här bilen? Jo, därför att den kan ändra varv så fort så att en analog mätare hinner inte med. Och det tror jag säkert de hade belägg för. Det var säkert så. Men jag menar, när vi sitter i den här drivlinan så kan man ju säga att den skulle hinna med en moraklocka. Det är inga problem.
Men vi ska förklara vad det är för något. Alltså, det är en instrumentrunden som helt enkelt flyttar sig några centimeter på vänster och höger beroende på vilken visning av instrumenteringen man har framme.
Men det är ju inte så att det är så trångt runt omkring som man inte skulle kunna lägga upp den informationen i alla fall.
Nej, det måste få plats.
Ja.
Japanskt konstighet när det är som bäst.
Det är lite Citroën fast det fungerar. Är inte det spännande?
Ja.
Nej, klassisk Citroën, inte numera. Nu när Citroën är...
Nej, nu har ju de nästan... Ja. Ja, jag vet inte vilka svampar de röker där borta. Men...
Drivlinan på Lexus, fyrcylindrig, bensinare i kombination då med hybridsystem, 218 hästar systemeffekt. Och den gick väldigt bra tyckte jag.
Ja.
Jättefin känsla i...
Den kändes ganska så snabb. Så att, jag tyckte den gick jättebra. Sen är det ju det här med såna här steglösa automatlådor, CVT-lådor. Det passar inte alla, och det här är ju väldigt CVT. De kan säga vad de vill att man programmerat in steg, men även om man tar ett sportläge så sportigt som det bara går, den struntar fullständigt i vad du gör med de där växlingspaddlarna.
Fast jag tyckte inte den vrålade åt mig i alla fall. Jag tyckte den kändes...
Nej, de har blivit bättre.
Nej, okej.
Lite. Men det... Och sen, men växlingspaddlarna är ju helt oanvändbara eftersom helt systemet kör över den.
Ja, ja, de struntar fullständigt. Men ska säga, den här bilen lockar inte till sån körning, och då funkar det här riktigt bra.
Det är liksom för det som är grejen är åkkomforten.
Väldigt mjuk och fin fjädring. Det här var ju F-sportversionen med luftfjädring vi körde. Mm. 498 000 kommer den kosta i Sverige. Alltså bomullsdun satt man på vår eländiga lilla vägsträcka som
trots,
vi är ute och skumpar på.
Liksom. Skräpvägarna.
Ja, så att den där bilen har jättefälgar också. Det är ju fantastiskt.
Oj, det tittar inte jag på, men det var feta hjul.
Ja, jag tror 18 till och med 19 tum fälgar. Det var fantastisk fjädringskomfort. Mm. Och jättebra stolar tycker jag.
Ja, jag satt också bra. Bak var det lite trångt för mina fötter, för jag fick inte in dem under stolarna.
Men benutrymmet, jättestort.
Ja, jo. Nej, men det är fossingarna bara som ska in någonstans också. Ja, nej, men ingen dum bil, men jag tror väl inte det här årets bil heller. Vad tror du, Anders?
Nej, vad tillför den? Det här är en ny Lexus. Den gör precis det Lexus har gjort i 10 år. Sen GS 450H kom så har det ju sett ut så här ungefär. Så att, bra bil, bekväm. Men nej, inte årets bil.
Fredrik?
Nej, inte årets bil. Men det är kul att det finns den här bredden, att det kan finnas en bil som vill vara lyxbil på ett lite annorlunda sätt. Och det lyckas den här med, tycker jag.
Apropå lite kul och apropå att vara en lyxbil på ett lite annorlunda sätt. Lamborghini Urus, Anders, beskriv.
Ja, du sa att det var bensinstinkande. Det är den absolut inte. Den är mycket väl katalysatorrenad. Men det är klart, jag bläddrade in i färddatorn här, och den hade körts upp då från Santa Agata och Isär då. Det har gått 250 mil hit. Snittförbrukning 2,1 liter per mil. Så att det finns väl kanske någonting där med bensindoftan ändå, för de måste ju ha tankat 10 gånger på resan, känns det.
Kan man försvara en sån förbrukning i dessa dagar?
Ja, men de körde extra hårt. Normala förbrukningen är mycket, mycket lägre.
Nej, jag kan ju säga, nu kan jag avslöja, det är klart att vi kanske inte är jätteförsiktiga med höger foten, men vår förbrukning på vår lilla slinga här, som är en 3-4 mil, det var 3,3 liter per mil. Så att jag tror att 2 liter är nog ganska bra för den där ändå.
Vi ska köra mycket elbilar här framöver.
Enligt deklarationen så drar den bara 12,7 liter per...
Kommer den aldrig att dra? Alltså, inte en chans.
Det här är alltså en fantastisk...
den är magisk.
Makalös jättesuv med V8 på 650 hästar, 850 newtonmeter, 0-100 på 3,6 sekunder, 305 km i timmen i toppfart, väger 2,2 ton. Och hur känns den att köra, Fredrik?
Ja, men det är ju helt otrolig känsla att den kan flytta det där. En bil som är stor och tung som ett hus liksom, och ändå pang så bara förflyttar den sig. Ja, det är otroligt.
Det är verkligen warp-hastighet på den där. Det är fenomenalt vad den går. För att det är, som sagt, 2,2 ton. Och det är ju en stor bil, men det känns ju inte när man kör. Styrningen är väl avvägd, fjädringen vet vad den håller på med.
Men jag tänkte att det var den här. Det här är ju då, den delar ju uppbyggnad med Porsche Cayenne, Audi A8, de här senaste, vad det nu heter, plattformen.
Ja,
MLB.
MLB Evo.
Precis.
Och den där fyrhjulsstyrningen funkar ju skitbra. Just det att den får de här stora bilarna att kännas väldigt lättmanövrerade.
Ja, den krymper verkligen. Men det är ju lite, jag tar med att krympa, den här, den går ju som en raket. Och en väsentlig del av varför den kan göra det, förutom motoreffekten, det är ju däcken. Jag vet inte, tittar ni på däcken?
Ja, det såg ju som traktordäck.
Ja, traktordäck i bredd kanske, men jag kan säga att det var ju inte traktormönster. För det är då Pirelli Corsa-däck, alltså det är ett R-liknande däck, i stort sett gjort för att köra på bana. Och fram tror jag var 285 någonting, jag tror 35 profil. Bak 325-30. Det är ju däck som är... Det är ju oljefat som är som däck.
Och den är ju inte hård.
Nej.
Det känns ju inte hårt när man kör på våra skitvägar liksom.
Jag vet, jag gjorde en liten anting så här. Funkar det här på en svensk tjälskottsskadad väg en vårvinter på väg upp till Sälen? Bara, ja, absolut, det skulle du göra. Det skulle gå jävligt utmärkt. Du skulle åka bekvämt.
Men den var ju både och liksom. Det gick ju att göra stenhård med de här körlägena. Det fanns ju ganska roliga...
Det var ju djungel av spakar och rattar och grejer.
Ja, det var inte helt
liksom
lätt att manövrera kanske. Bland annat fanns ju ett ego-reglage. Det är första gången man ser det i en bil.
Ja, men är inte det helt korrekt?
Vad gjorde ego-reglaget?
Ja, men du ska dra den. Det är som en, liksom, en spak du ska dra mot dig. Sen när du har ego-läget aktiverat, då kan du välja tre olika inställningar för fjädring, tre olika för motor. Och vad är det mer då?
Styrning,
tre olika för styrning. Och anpassa efter sitt egos tycke och smak.
Okej.
Och naturligtvis om man sätter den i sån här något sportläge, så avgasljudet i den här är ju, man kommer märka att du kommer, så kan jag ju säga.
Jag vet inte om man skrämmer små barn med den eller om man får dem att jubla av glädje.
Ja, det var några som stannade och fascinerat tittade efter den här bilen.
Men jag tror att den är ju, den ser ju rätt rolig ut, för det är ju en typisk Lambo-design. Lite konstigt. Den funkar betydligt bättre i verkligheten än på bild, för på bild ser ju nästan inte krockskadad ut där på mitten. Lite som gamla Jeep Compass, om det är någon som har den referensen. Det är någonting som inte riktigt lirar. Men som idag då, där den är ilröd ute i det vilda, funkar. Den ser riktigt tuffet.
Är det årets bil då, Anders?
Ja, den får ju ha dragkrok, så att för mig är den årets bil. Nej, men nej, naturligtvis inte. Det är ju egentligen gör den ju inte så mycket som inte redan har gjorts. Men att nu ska vi säga 650 hästkrafter. Jag menar, Brabus har ju inga problem att slänga ut väsentligt mycket mer så Mercedes SUVar, så att det är ju inte det att den är någon dunderstark SUV heller, utan den gör ju en, det är en Lamborghini, man cashar in på varumärket. Det här är inte årets bil.
Det är ju lite för vulgär för min smak, måste jag erkänna. Jag menar, jag kan inte riktigt kliva ur den och stå för det.
Är den vulgär eller är den tydlig?
Ja. Ja, där kan vi debattera om. Men nej, det är inte årets bil för mig.
Nej, och jag måste väl tyvärr också ansluta mig till kören och säga att fantastiskt rolig bil, väldigt skoj på alla sätt, men nej, inte årets bil. Så mina vänner, av de tre första som vi nu har tittat på, så kan vi konstatera att ingen nådde ända fram. Årets bil fanns inte bland dessa, så vad gör vi då, Fredrik?
Ja, vi stannar väl kvar där i 6 dagar till och kör dygnet runt med
det. Ja, vi fortsätter. Och vi återkommer med en ny rapport imorgon. Eller hur, Anders?
Ja, det tycker jag låter som en bra idé.
Mm. Så att
lika dyra bilar imorgon, eller?
Nej, jag vet inte vad vi hittar imorgon. Men nej, det här var väl de dyraste vi hade.
Men vad är ni sugna på imorgon? Vi kan kanske avslöja några som kommer köra imorgon. Så att...
Oj, det finns ju massor av bilar. Sen är frågan vilka vi lyckas slå oss fram till nu i bland de här 50 galna journalisterna som kommer hit och börjar jaga bilar.
Jag kan ju säga direkt att jag kommer ta fram knoghjärnen för Jeep Wrangler.
Ja, okej.
Okay. Den provade jag en liten sväng här. Det är ju en riktig jäkla traktor. Ja. Anders stod lite illa upp.
Men det är ingen traktor.
Ja, Anders gillar sånt där. Ja, men sen finns det finns många spännande elbilar. Jag har ju inte kört Jaguar I-Pace. Det tycker jag ska bli kul. Och sen Hyundais...
Vätgasbilen.
Ja,
den har jag kört.
Du har kört den förut?
Ja, jag har ju till och med en provkörning i nummer 9.
Ja, nej, senare 10. Måste det ha varit. Ja.
Den är provkörd med bilägare, men det är bara jag som har kört den, så ja, då får vi en andra åsikt.
Jag vill också prova den.
Nexo heter den.
Ja, precis. Och det finns...
Renault Alpine.
Renault Alpine är på ingående. Volvo V60 som laddhybrid. Mm. Världspremiär.
T6 Twin Engine, alltså den lite svagare laddhybriden på bara 350 hästkrafter.
Ja, folkladdhybriden.
Så... Nej, det är inte folkligt med 350 hästkrafter.
Häng med hörni, det blir många fler bilar härifrån. Det blir många fler poddar härifrån under Tannisveckan. Följ oss på Instagram också, för där kommer ni kunna se lite av de äventyr vi är ute på. Och så finns ju Facebook och vår hemsida bilagare.se som vanligt. Prenumerera på oss, till exempel på iTunes eller på stället där ni hittar poddar, så missar ni inte ett enda av våra avsnitt härifrån Tannispodden. Vi hörs igen imorgon. Hej så länge.
Hej då.
Hej.